Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hello,
old
hello, 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 hello.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcastens riktiga säsongspremiär, säsongen 2019-2020.
Ja.
Med Jonathan Onskan Ekeliv i, hemma i Stockholm och jag...
I Örby till och
med. Ja, i Örby till och med. Och jag, Per Bjurman, då tillbaka i New York. Jonte, nu brakar vi igång säsongen va? Med detta, vad är det, 253 avsnitt sammanlagt.
Tack så mycket, precis. Det är kronologin som vanligt viktig. Ja, absolut. Nu är det dags att sätta igång. Vi sa ju lite det senast vi sågs liksom face to face i Stockholm faktiskt. Det hör ju till ovanligheterna, men det var ju trevligt.
Ja, men det är 2 veckor sedan och det var ju liksom lite, det var ju pre-season.
Ja, det var vår pre-season liksom. Vi var lite ringrostiga då och så vidare. Men nu har det gått 2 veckor, vi har verkligen laddat upp. Du har kommit tillbaka till USA, du har hunnit skaka av dig lite jetlag. Nu känner vi att det är dags att liksom, nu formellt här, smack, ping, där sa det. Nu börjar NHL-podden säsong 2019-2020.
Boom! Ja, jag är tillbaka, men jag vet inte om jag har skakat av mig all jetlagen som du påstår. Jag var hemma bara ett par dagar och lite seg är väl fortfarande. Men ja, det ska gå bra. Det går mycket lättare i den här riktningen än i den andra, tycker jag.
Ja, det är precis. Och du är ändå imponerad, för du säger att du har lyckats, att du är så rutinerad med de här Atlantflygningarna nu, att du klarar ju rätt bra åt båda hållen, kanske ännu bättre åt det här hållet, men jag brukar...
Nej, vad har jag fått det ifrån?
Ja, men jag
hade ett problem nu när jag kom in. Det tog över en vecka innan jag...
Är det sant?
Ja.
Är det sant?
Jag borde ha mer rutin på det och har det inte. Det är det som är så beklämmande.
Är det sant? Jag som trodde du var helt så här, befriad från de symptomen, för jag har kraftiga symptom jag också.
Nej, det är bara din glamoriserade bild av mig.
Ja, exakt. Det finns en sån.
Ja, jag är hopplös på det. Ja. Ja, förhoppningsvis så är det några av dem som lyssnar på det här nu som kommer att känna sådana känslor fram i månadsskiftet oktober-november. För då kommer de som har följt med oss till Tampa på NHL-resa tillbaka till Sverige. Och ja, med oss till Tampa ska alla såklart.
Ja, vi uppmanar alla som är NHL-konnoisseurer att följa med på den resan. Det är ju alltså den 21 oktober, en vecka framåt därifrån. 2 matcher ska vi se i Tampa. Det är mot Nashville och det är mot Pittsburgh. Det är alltså Crosby, Filip Forsberg, Victor Hedman inte minst då. Och så Peter Forsberg kommer också vara med och träffa oss på den resan.
Självaste Foppa kommer att möta upp och berätta om sin magiska karriär och svara på frågor från våra gäster. Det kommer att bli helt enastående.
Ja.
Den som vill får förmodligen säkert också ta lite selfies med svensk hockeys kanske största någonsin.
Ja, precis. Så att... Vi uppmanar alla att boka den resan. 21 oktober, det finns biljetter kvar.
Jep, det är bara att gå in på Sportbladet. Det ligger annonser och länkar där. Let's do it, vi vill ha med er. Alla är välkomna. Även våra fina lyssnare i Norge. Er tycker vi om.
Ja, precis. Ja, häng med. I Danmark också.
Ja. Kommer det norrmän, då lovar vi att Jonathan ska prata på sin legendariska norska. Hur låter det då?
Varmt välkomna till Tompa Boy i slutet på oktober.
Och Tiki Baren.
Fantastisk utsikt det är. Så det är bara en slageskott här från Amelie Arena. Helt fantastisk.
Ja, det blir många fina sittningar där i den. Och då har säsongen pågått nästan en månad och nu håller vi på och laddar upp inför den, eller hur? Nu börjar det bli riktigt exciting här.
Ja, det måste man säga. Alltså, det är torsdag här när vi spelar in och det är liksom första dagen på campen för väldigt många NHL-lag.
Ja.
Så att nu återsamlas de på riktigt och sätter igång här. Nu är det snart dags för träningsmatcher. Nu är liksom, nu släpps pucken. Nu får man se hockey på riktigt med de här storstjärnorna. Liksom. Det har varit lite rookie-camper den senaste veckan. Vi har fått se Kapo Kakko briljera, Jack Hughes ihop med Jesper Boqvist och så vidare. Men nu börjar det på riktigt.
Ja, som sagt, camperna öppnar. De har öppnat. Alla, de flesta öppnar idag, denna torsdag när vi spelar in det här.
Ja.
Och redan på söndag börjar spelas första riktiga träningsmatchen.
Ja.
Mellan Vegas och Arizona tror jag det.
Just det. Ja.
Ja, vi fick just besked här om att NHL Network, tv-kanalen, ska visa väldigt många träningsmatcher. Det underlättar ju i livet.
Ja, men det är ju trevligt, precis. Så att nu... Ja, nu är det snart slut på, i alla fall för mig här borta i Örby, på liksom nattsömnen. Nu är det dags igen att gå in i liksom en zombie-mode när man är vaken dygnet runt i princip och bara kolla på NHL.
Ja. Ja, jag hamnade redan i det, för när jag kom hem här då låg ju då Hockey News legendariska yearbook, deras stora preview-nummer.
Just det.
Och väntade. Och där de går igenom alla lag, där de tippar, där de har utser årligen då årets 50 bästa spelare just nu. Eller de topp 50.
Ja.
Mm. En svensk är på sjunde plats.
Okej, då ska jag gissa. Jag har faktiskt inte sett den här listan, men ska jag tippa då vem det är?
Ja, det ska du. Han är den högst rankade backen av alla också, kan jag meddela.
Ja, men då slår jag till med att det är en man som vi ska se där i slutet av oktober.
Ja.
Är det så? Mm.
Ja, de har dragit upp Victor Hedman på sjunde plats. Det var ju storartat.
Ja, det måste vara den högsta. Ja, Erik Karlsson kan nog ha varit... Ett...
Ja, Lidas.
Och Lidas, men annars är vi inte bortskämda med liksom topp 10-spelare faktiskt.
Nej. Det är Connor McDavid, det är Kucherov, det är Sidney Crosby, det är Nathan MacKinnon, det är Patrice Bergeron, det är Alex Ovechkin och det är Victor Hedman.
Ja. Ja. Spännande.
Erik Karlsson på 20 plats. Sen vet jag inte om det är så många fler. Jo, vi har en till. Kan ni gissa vem?
Ja, jag slår till med Bäckis.
Nej,
Bäckis Elias Pettersson. Elias Pettersson, ja. Ja, okej.
På 44 plats.
Jaha.
Mellan Sven och Matthew Tkachuk.
Jaha. Ja. Ja, men han är ju faktiskt nog där uppe och nosar redan nu. Efter bara en säsong. Det är ju ändå årets rookie vi pratar om.
Ja.
Men Bäckström brukar ofta vara lite småpetad på såna här listor. Alltså det, han är ju, trots att han ligger där kring 80 poäng liksom per säsong. Och så där.
Ja, underskattad. Mm. Jag kan väl också avslöja då att de tror att i östra konferensfinalen så slår Tampa Washington. Och i västra konferensfinalen så vinner Vegas över Colorado. Det blir Tampa Vegas i final och Tampa vinner med 4-2.
The Hockey News vet vad de pratar om. Ni kan...
Nej, de har inte haft rätt till det här.
Skit i att lyssna på oss här nu. Det blir precis som The Hockey News har tippat. Det är så här, så förväntar jag mig att det ska bli.
De har inte haft rätt på många år. Och därtill finns ju ett skäl. Det blir ju svårare och svårare att tippa. Och exakt. Det har du och jag lärt oss de senaste dagarna när vi håller på att försöka få ihop det här. Och det kommer att framgå i det här avsnittet nu då. För nu är det ju så att vi inleder säsongen med vår egen saftiga preview. Där vi de kommande veckorna ska gå igenom division för division. Mm. Lite analysera lagen och sen tippa hur det går. Och det har aldrig varit svårare. Och det känns ju som man säger det varje säsong. Men nu är det fan med inte... Vad som helst kan ju hända, det har vi lärt oss.
Ja, men det såg vi förra året. St. Louis Blues ligger sist i hela NHL så sent som i januari. Och sen vinner de Stanley Cup. Så att det säger ju allt liksom, hur den här ligan funkar.
Och året innan så går ett expansion-lag till final.
Ja, precis. Som om det inte räckte som bevis, så att säga.
Så att här ska vi inte gå omkring och inbilla oss att vi vet någonting. Vi bara anar, vi försöker göra vårt bästa.
Ja, för att försöka omfamna den här säsongen och rama in vad vi ändå tror att styrkeförhållandena ser ut.
Ja, absolut. Det är rena gissningar.
Ja, verkligen. Men det är intressant.
Och vi börjar som traditionen bjuder i öst och vi börjar med Atlantic Division.
Mm.
Och vi går igenom i lagen i bokstavsordning för enkelhetens skull.
Ja, vi är ju traditionalister och det är så har det sett ut i alla år som den podden har existerat och lika så den här gången.
Ja, och det betyder ju då att vi börjar med Boston Bruins. Som hade en, får man ju säga, fram till the bitter end. Bortsett från allra sista minuterna eller... Den sista 60 effektiva minuterna där i Game 7 i finalen så var det en strålande säsong för Boston Bruins.
Ja, det får man säga. Det är ju knappt så att de har återhämt sig än efter hur snöpligt slut det var. Men det var ju en otrolig säsong. Och de hade ju nästan mentalt ställt in sig på att få lyfta den där bucklan då efter sin kross i Game 6.
Mm.
Men sen blir det här tokplattfall i Game 7 och luften blåser ut fullständigt. Och nu när... Kampen börjar igen så är det lite småskadad. Patrice Bergeron och Zdeno Chara har opererats och några till. Och John Moore, det känns som att veteranen i alla fall verkar lite halvkantstött det här och liksom behöver lite till tid för att komma redo till en ny säsong efter vad som hände där.
Det där är ju olika. Ibland så blir man stukad för att det var så. Eller så får man ju revanschlystnad
ja.
Som heter duga. Det är ju så, inte mycket har hänt med laget under sommaren. Det är i princip samma lag som Sweeney ställer på isen igen. De kunde inte behålla Marcus Johansson och han försvann
Achiari.
Achiari, precis. Som var lite omtalad under finalen. Ja. Det var honom som Sundqvist knockade.
Achiari blev ju...
Det var han som var trippad.
Ja, precis. Och så gjorde St. Louis ett regelvidigt mål, tyckte man.
Ja. Ja, just det. Så var det. Förlåt. Ja, men i övrigt så... Vi kan kalla det samma lag. Med samma core och samma förutsättningar i princip.
Ja, precis.
Jag tror ju då att det finns... Samma sak kan hända igen med det här laget. Det går inte att räkna bort Boston. För den här kåren, ja, den blir äldre, men nog har den några år kvar. Chara är ju långsam, men han kompenserar det med annat. Ja. Och Marchand och Bergeron, de har inte visat minsta ålderstecken än.
Nej, de kommer ju från sina personligen poängbästa säsonger i karriären, båda två. Så att ja. De är ju inte på väg nerför än. Och tvärtom, som jag brukar poängtera, som jag tror jag gjorde i våran sommarpodd där också, alltså, de har ju rätt mycket unga spelare också. Man pratar ju ofta om den gamla kärnan och att det är win-out-mode verkligen för Boston, men jag menar, Pasternak, han är 23 år.
Ja, precis.
Vi räknar ju med att Charlie McAvoy och Brandon Carlo kommer skriva på här snart. Vore ju bakslag om de skulle få börja säsongen utan dem, men vi tror ju att det löser sig till slut.
Så precis. Här gäller det nästan för alla lag nu, har några RFAs som inte har skrivit på.
Exakt, det är ju storyn för hela den här försäsongen och säkert något vi kommer återkomma till flera gånger framöver här.
Ja.
Men vi räknar med att de skriver på till slut. Och jag menar, vi har Danton Heinen, Jake DeBrusk och så vidare. Matt Grzelczyk, det är ganska mycket unga spelare också. Och de är ju snarare på väg uppåt sina karriärer och kanske kan bli ännu bättre liksom.
Ja.
Så att, ja, jag tycker att det här ser ut som ett väldigt starkt lag. Och sen vill jag lägga till också att en liten nyhet innan vi spelar in det här är ju att Bruce Cassidy precis har skrivit på ett nytt treårskontrakt.
Mm. Ja, men det tycker jag var en no-brainer. Han har ju gjort ett enastående jobb och ett enastående intryck sen han tog över från Claude Julien och tog laget, som sagt, hela vägen till final.
Ja, precis. För han har ju faktiskt ett riktigt, riktigt vass facit sen han tog över. Alltså det, för då var det ju lite liksom diskuterat, varför sparkar man en så rutinerad och välrenommerad coach som Claude Julien? Och så kommer Cassidy in, men sen han tog över... Ja, på de 2,5 säsongerna så har Boston släppt in minst antal mål i NHL. Klart minst antal mål. Gått till 3 raka slutspel jämfört med 2 missade slutspel dessförinnan. Så man kan tycka att de är ett bra lag, men de körde fast under Julien på slutet, men under Cassidy så har ju han lyft dem.
Mm.
Så att, nej, det är, jag håller med. En no-brainer att han förlänger.
Ja. Samtidigt är det då, det är mycket som ska till för att det ska bli lika lyckat igen. Tokarask måste ha en lika lysande säsong igen.
Ja.
De hade ju, det var vi inne på förra gången, det var ju så att stjärnorna ställde sig i deras favör med hur vägen fram genom slutspelet blev.
Ja.
Konkurrenterna föll bort och vägen öppnade sig för dem. Det kanske man inte ska hoppas på igen.
Nej, precis, de hade inte räknat med att få stöta på Columbus i andra rundan och Carolina i konferensfinalen liksom.
Ja. Och flera av de här unga som du nämnde, de behöver ju fortsätta framåt och utvecklas och så.
Ja, precis. För även om jag tycker att liksom det ser bra ut på forward-sidan liksom överlag, så måste man ändå konstatera det. Jag menar, secondary scoring är ändå ett litet AB för Boston. Det såg bra ut i slutspelaren, en sån som Marcus Johansson verkligen klev fram.
Mm,
och liksom Achiari och Corral och sådär. Men nu är både Achiari och framförallt Johansson borta, medan det är verkligen upp till jag tänker på typ Anders Bjork, som ju man har glömt bort, som man för 2 år sedan trodde skulle komma in och bli en ny liksom topp 6-spelare där. Sådana unga spelare att ta nästa steg. Och Oskar Sten kanske, som kommer över från Färjestad, som blir spännande att följa också. För att förra säsongen i grundserien, då var det trots allt så att första kedjan, den mördande första kedjan som fortfarande är i takt, den gjorde över 40% av Bostons mål.
Ja, fram till slutspelet.
Fram till slutspelet, ja. Så att de är ändå ganska beroende av den, skulle jag vilja säga.
Ja, det är de. Jag läste en intressant intervju med Marchand just i det här yearbooken.
Ja.
Det framhålls ju, vilket det tar som rätt sällan, de har ju väldigt bra kontrakt på de här största stjärnorna där.
Verkligen.
Och det sa Marchand, att hit ska man inte komma för att maxa ut så mycket pengar som det möjligt, som det går, utan här har vi Bergy och Big C har tagit discounts för att spela med Boston Bruins. Då kan ingen annan komma och ska ha hur mycket pengar som helst. Han spelar ju själv på ett väldigt lagvänligt kontrakt.
Exakt, verkligen. Börsen är väl bäst betalt på under 7 miljoner per säsong, tror jag.
Ja, det är ju... Det säger något om organisationen, tror jag.
Exakt, och Pasternak fick ju inte riktigt vad han ville ha till slut, men det är, så funkar det i Boston. Det var ju också en process som dröjde till september ungefär då, när han var RFA. Så jag menar, nu kan inte Charlie McAvoy komma och säga att jag vill ha 8 miljoner dollar. Utan Nej. Det är att foga in sig i ledet.
Ja, om man nu inte vill...
Ja, vänta till december liksom.
Ja, precis.
Men jag vill säga också att en regelförändring som är ny för i år, som jag tror kanske kan gynna Boston lite extra, en sån detalj som att teckningar under powerplay, så är det så att förut så har ju liksom domaren valt den teckningspunkt som varit närmast där spelet har blivit avblåst.
Ja.
Men nu är det så att det offensiva laget i powerplay får välja vilken teckningscirkel man vill starta powerplayet i.
Jaha.
Och,
det är väl rimligen en fördel för alla lag i powerplay.
Det är naturligtvis så. Men det är ju så att Boston har den bästa teckaren i NHL. Patrice Bergeron. Och han är ju liksom omedgörlig för motståndarna när han får teka på sin strong side på högersidan. Så att det känns som att Boston kommer få börja varenda PP med pucken i hav i princip. Men för förlorar man första teken där, då kan det ju ha gått 40 sekunder innan man kommer in i zon igen. Nu kommer Boston, som redan har det procentuellt sett näst bästa PP, att få typ börja med pucken varje gång, känns det som. Så att det tror jag kan vara en fördel för Bruins också.
Ja, det var en liten parentes.
Ja, det var en parentes. Ja.
Vi tror som helhet, det är ju så här med den här divisionen, och det har vi varit inne på flera år, att den är ju tudelad. Det är en topp, det är en distinkt topp trio, kanske kvartett, och så är det en distinkt bottom fyra. Och det gäller ju fortfarande faktiskt, att, och Boston är ett av de här lagen tillsammans med Toronto och Tampa, kanske Florida.
Ja, det ska bli spännande att se vad de kan prestera, och de kommer vi in på snart. Alltså.
Ja, och sen har vi de övriga. De är åtminstone på pappret klassen sämre.
Ja, precis. Det finns en övre och under halva som är ganska...
Ja, den är mer tydlig i den här divisionen än i någon annan, skulle jag vilja påstå.
Ja, det köper jag direkt.
Och ett av de lagen då som har fastnat där i botten extremt länge är då Buffalo Sabres. I och med att Carolina i fjol fick sitt lyft, så är det nu Buffalo som har gått leder statistiken, inte så roliga statistiken, över de som har missat flest slutspel i rad.
Ja, just det. Det har jag inte tänkt på, men så blir det ju.
Deras slutspelstorka är 8 år.
Oj.
Och dessa stackars, de kanske mest lojala fansen i hela ligan har inte fått se en slutspelsmatch i vad heter det nu då? Key Bank Center, det du och jag satt.
Ja, i mars.
En grå kväll.
Ja, det var det. Och de torskade med, vad blev det, 1-5 eller 0-5 till och med mot Pittsburgh.
Ja, då hade de ju halkat ut för sen länge. Ja. De befann sig i någon slags moras då, Sabres.
Ja.
Och ja, det är jävligt tråkigt, för som sagt, de har extremt lojala fans där uppe. Men det har ju försökt, och det har satsats på olika sätt, med framförallt olika coacher, men också olika spelarsatsningar. Så det har verkligen inte blivit något. Och man tycker varje år att nu måste de i alla fall bli lite bättre.
Ja, och det är väl exakt samma känsla i år igen. Jag skulle säga att det är liksom typiskt Sabres liksom september här nu. Man tycker det är ganska spännande lag på pappret. Man ser ju ett antal kvalitetsspelare där och unga potentiella franchise-spelare. Och så en ny coach då, som vanligt, som ska förlösa det här spelarmaterialet.
Ja. Herr Kryger från Tyskland.
Herr Kryger, ja.
Ja.
Som känns som en riktig mysgubbe och trevlig och sympatisk och allt det här.
Ja, framförallt har han ju nu mer då rykt om så att kunna svetsa ihop grupper och skapa fantastisk lagstämning. Och det kommer sig inte minst av att det var han som coachade över Team Europe då, som gick till final i World Cup. Och alla som var med i det laget berömde honom enormt mycket.
Ja, precis. Och visst, det var en väldigt kort turnering, en så kallad litet sample size. Men det var ju verkligen, han var ju väldigt framgångsrik då. Sen dess har han ju väldigt många olika erfarenheter i sin karriär, eller han har ju varit liksom boss för ett Premier League-lag.
Ja.
Och han har varit förbundskapten i Schweiz och sådär tidigare. Och han har ju faktiskt varit i Edmontons sejour också.
Där det gick inget bra, men det har du ju inte gjort för någon annan heller. Så nej, det kan inte riktigt räknas.
Det räknas inte, tycker vi nästan.
Och sen är Mike Babcock beundrar honom och har bjudit in honom och så använder honom som rådgivare.
Ja. Och Kryger har ju själv bjudit ut spelare på middagar och sånt där mycket nu. För det är ju hans stil. Han är ju en players coach. Spelarna säger ju att han är ju mer en medmänniska än en coach på något vis.
Ja.
Han är liksom Kyle Okposo sa till exempel, som har varit lite på dekis här. Han sa liksom när de var ute och käkade, så liksom det var 15 minuter hockeysnack och 2 timmar anekdoter om livet. Så det är så han funkar, Kryger, liksom. Det är inte den här typiska stenhårda amerikanen som kräver max och knappt pratar med sina spelare utöver svordomar om vad de inte presterar på isen.
Nej, men så var ju inte Phil Housley. Så jag är fortfarande tycker Phil Housley fick gå för fort, tycker jag.
Ja, det kändes som att det var lite populistiskt att sparka honom för att han blev sån. Han fick så mycket kritik från fansen, för de var ju trötta på allt. Liksom.
Ja, men nu är det ju så här då att ja, vi såg ju ändå i fjol frön att det finns potentialer. De hade ju faktiskt under hösten en svit när de vann 10 raka och man kände att nu har Buffalo Sabres också ömsat skinn och är på väg mot ett nytt stadie. Men sen följde verkligen bara ihop.
Ja, precis. Alltså, under hösten där så var de ju experter på att vinna uddamålsmatcher.
Ja, just det.
Det var ju liksom mycket 4-3 och det var mycket förlängning och sådär. De vann allt. De kände som ett så här, ja, men som ett väloljat slutspelslag nästan, som liksom drog det längsta strået hela tiden. Men sen, som du säger, sen var det totalt ross. Alltså de ledde, alltså, det, för att liksom tydliggöra det. Så vid min gamla threshold där NHL-tabellen brukar ha satt sig, du vet, Thanksgiving.
Ja.
Slutet av november. Då ledde de hela NHL vid Thanksgiving-uppehållet, eller uppehållet var det inte, men vid den markören.
Det är en dag det är uppehåll i alla fall.
Ja, det är i alla fall.
Det spelas inte på Thanksgiving.
Nej, du ser. Ja. Men efter det, resten av månaderna, den NHL-säsongen, så var de sämst. De var sämre än 8, va? Sett i antal poäng. Så att, totalt plattfall, totalt ras, som jag har sett så många gånger i Buffalo, att luften går ur fullständigt om det inte studsar med dem.
De gjorde en St. Louis, fast tvärtom.
Ja, verkligen. Snacka om motsatsen till varandra säsongen.
Ja. Men igen, jag tyckte att man fick en indikation där om att det ändå finns kvalitet i laget. Och det känns ändå, något som verkligen har saknats där är ju, de har ju haft en första kedja som det har hängt för mycket på.
Ja.
De har ju inte haft någon secondary scoring. Deras djupet har ju varit ganska undermåligt, helt enkelt.
Det får man säga. Mm.
Men med förvärv av Marcus Johansson, som vi nyss nämnde i Boston, och i viss mån Jimmy Vesey, makes it look easy, så har de ändå liksom stärkt på djupet och bredden, tycker jag.
Det tycker jag också. Och så vill jag verkligen flika in här som ett nyfärg, för jag tror han kommer vara en sensation den här säsongen. Kanske inte liksom årets rookie-kaliber, men definitivt. Jag tror på 40 poäng minst av Victor Olofsson.
Ja.
Som jag, visst, han är en rookie. Ja,
det är många som tror på honom, har jag förstått.
Alltså han gjorde ju 30 mål i AHL och var väldigt bra. Han är liksom ingen 19-20-åring som kommer upp här, utan alltså han är den av alla NHL-svenskar som gjort mest SHL-poäng. Det dröjde så många år innan han kom över, helt enkelt. Så det, jag menar, det säger kanske inte så mycket, för en sån som Rasmus Dahlin sticker ju över till NHL direkt, liksom, naturligtvis, när man har den talangen. Men Victor Olofsson, men sista året i SHL, då vann han skytteligan. Och direkt liksom så anpassade han sig till liten rink borta i Rochester förra säsongen i AHL och är dominant där verkligen. Och så fick han ju 6 matcher på slutet i Buffalo, gjorde 4 poäng och såg väldigt bra ut. Och väntas nu spela första kedjan med Jack Eichel, med Jeff Skinner, och jag tror på succé.
Ja, hoppas det. Och det finns ju fler som, om de får förväntad utväxling den här säsongen, vi har Tage Thompson också.
Tage Thompson, men vi nöjer oss med Tage.
Vi gillar Tage.
Ja, ja, visst.
Och även piloten.
Lawrence Pilot, ja.
Ja, Lawrence, så heter han.
Ja, och Casey Mittelstadt, inte minst ju, som ja, man sitter och väntar på ska bli den där one-two-punch-centern ihop med Jack Eichel, om man nu har den potentialen som det pratade oss om för några år sedan i alla fall att han hade.
Ja, ja, och även Rasmus då förstås, som nu har en säsong under bältet, och det är dags att börja liksom följa Lidas i fotspåren.
Exakt, precis. Såg ju faktiskt väldigt bra ut ju längre säsongen gick i fjol, måste jag säga.
Ja.
Det kan nog bli, ja, jag är på så här liksom poängtippade mör nu, men jag säger 50 poäng på Dahlin den här säsongen.
Så, ja, det är lite många om här, men spännande. Det krävs ju också, vi sa att den här första kedjan, hur är det, nu den kommer att vara komponerad runt Eichel, men den behöver ju också vara liksom ett hot på mer kontinuerlig basis en hel säsong.
Ja.
Och framförallt få ett helt annat understöd av kedjorna bakom.
Precis, för det var ju så att Skinner var ju steket under hösten.
Ja.
Fick ju en fantastisk kemi där med Eichel och ledde ju skytteligan länge, men som slutade han typ 6-7 i skytteligan till slut. Andra halvan av säsongen gjorde inte alls speciellt mycket mål, men då fick han ju inget understöd liksom. Det var därför raset blev fullständigt. Men när jag tittar på deras line-up nu och jag ser hur deras tre första kedjor ser ut, så tycker jag ändå det är rätt spännande. Det är Skinner, Eichel, Olofsson då, som många tror på. Sen har vi då Johansson, Mittelstadt, Reinhardt. Det har varit uttalat att Reinhardt, som funkar bra i första kedjan, ska gå ner ett snäpp för att liksom bättra på bredden.
Men det är fansen som säger det här.
Ja, men jag har sett beatwriters och sådär också. Det är, så, det är inte så att klubben går ut med några kedjor själva i det här läget.
Nej.
Men sen, och så Jimmy Vesey, Evan Rodriguez, som faktiskt hade en bra centersäsong, konkurrerar ut Mittelstadt efter ett tag, och Connor Sherry i en tredje kedja. Det är helt okej ändå.
Ja. Ja. Och så har de fått in Colin Miller från Vegas, är en bra som ger mer backdjup också.
Ja, precis. Precis, så Brandon Montour kom ju sent förra säsongen, och de bytte ju faktiskt Alex Nylander mot Henry Jocki här ju också.
Ja, ett stort löfte inför framtiden.
Precis, och grejen som förundrar mig lite grann, det är ju det här med alla rightbackar de har. För alla vi har nämnt nu, de är rightbackar. Den enda Buffalo-backen vi har nämnt som inte är rightback, det är Rasmus Dahlin. Så hur ska han få plats med alla de här när de dessutom har en rightback som Rasmus Ristolainen?
Ja.
Det har varit lite snack om att han kan bli tradad.
Ja, det har du. Men just nu är han där.
Just nu är han där. Jag tror han har varit på middag med Kryger också.
Ja, det låter trevligt det där. Han går på middagar med Kryger.
Ja, exakt. Så jag tycker, alltså som sagt då, jag var inne på lite det i sommarpodden också, att om man ser på spelarförlusterna så är det inte så imponerande namn. Det är liksom typ Jason Pommerville. Men han vill de ändå inte behålla. Utan de har ju bara adderat.
Nu är det snack om att han kommer få en sån PTO. Inbjudan. Ja.
Att han kanske, för han vill gärna fortsätta. Men jag menar, de har ju inte tappat betydande spelare, utan de har ju snarare adderat bra breddspelare.
Ja, verkligen.
Mitt enda frågetecken, eller jag har många frågetecken, men den lagsida jag har faktiskt störst frågetecken kring, det är ju den som de inte har gjort någonting åt. Och det är ju med Hatton och Ullmark på målvaktssidan.
Mm.
För de behöver verkligen bra målvaktsspel om det ska lyfta det här. Och förra säsongen så orkar de inte
Hatton
hela vägen.
Var ju bra. Nej, inte hela vägen, men han var ju väldigt bra i början där också.
Ullmark, han har liksom, vissa matcher tycker jag han är fantastiskt bra, och sen ibland så bara blir det 6-7 mål i baken liksom.
Ja.
Så att man skulle vilja ha ett kontinuerligt, starkt, stabilt i alla fall, målvaktsspel från dessa två.
Ja, men jag, för mig var ju Carter Hutton ett stort frågetecken förra året. Ja. När de gick in i säsongen. Men jag tycker ändå att han bevisar att han har första målvaktskvaliteter. Större sådana kvaliteter än vad jag trodde i alla fall.
Ja.
Du har ju rätt i att det måste till på mer. Han måste vara lika bra under längre tid. Men
du tror ändå att de skulle kunna hålla, så att säga.
Jag tror det, men som sagt, det finns mycket som borde bli bättre med Buffalo, men vad säger man? Vi tror det när vi ser det.
Ja, det är verkligen en korrekt analys.
Men om jag inte såg fel så har ju Dahlin, han har ju lovat att han har ju utfäst en garanti om att de ska gå till slutspel.
Ja, just det såg jag någonting också om faktiskt, att han går ut och gör en typ Mark Messier här och säger att så här kommer det bli.
Ja, men det är ju bra att de har självförtroende i alla fall.
Ja, det behövs lite pondus
i
den där lite svaja organisationen nu. Apropå Rasmus, så måste jag slänga en till Rasmus här. Inte Ristolainen, utan en till svensk. Asplund, som tydligen har imponerat jättemycket här på rookie-kampen som var. Han är visserligen 97, så han var ju typ äldst där. Men han dominerade något fullständigt ihop med Olofsson. Och avslutade sin rookie-säsong i AHL i fjol väldigt, väldigt bra. Så att många tror att han mycket väl kan ta en plats i NHL direkt från start nu.
Vilket svensk lag det håller på
med. Ja, precis. Du ser Pilot, Dahlin, Olofsson, Asplund, Johan Larsson.
Ja, han är kvar också.
Ja, Ullmark.
Den arge gotlänningen som de kallar honom.
Ja, precis. Men lite putslustig gotlänningen också. Jag tycker han är lite smårolig. Ja.
Han är charmig.
Ja.
Fick inte ta dem med Ullmark.
Absolut, han är ju topp 3 av NHL-svenskarna i hela ligan.
Han har varit snäll mot dig, ja. Ja, det är stort.
Ja. Jo, det har varit.
Ja, men ni kom bra överens.
Ja, det var en trevlig filur.
Ja. Ja, så att de borde kunna bli ett bubbellag om allting stämmer. Det tycker vi väl.
Ja, men
även
just
konkurrensen,
det här...
Konkurrensen är ju svår i divisionen också.
Exakt, det är det som är problemet för dem.
Ja. Ja, nästa lag. Ska vi åka ut och resa hem?
Ja, varför inte?
Då flyger man rakt över sjön från Buffalo till Detroit, och tar det bara 30 minuter att flyga. Det har jag gjort en gång.
Ja, det är praktiskt. Vi gör så då.
Fast det tar mycket längre tid att köra det, för att då...
Måste ju runt sjön liksom.
Ja, och dessutom, eller åka via Kanada, och då är det så krångligt.
Ja, just det, visum att hitta dit för oss svenskar, ja. Kanske. Ja. Ja.
Men där hittar vi då Detroit Red Wings. Och det är ju ett annat lag som befinner sig någon helt annanstans än nu vart det dålig övergång här.
du ger dig själv ett plus.
Ja, den vart dålig. Detroit Red Wings är det smärtar mig ändå, för det har ju varit i så många år. Första halvan under tiden jag var här, då var ju de ett storlag, ett givet storlag hela tiden. Och nu är det precis tvärtom. De är ett givet bottenlag, tyvärr.
Precis, exakt. Den synen på dem är ju fullständigt förändrad.
Ja, och vi kan ju slå fast att det Detroit jag kände då och följde så noga, den sista skärvan av det laget har ju nu tagit sin match i skolan också, när vi fick det inte helt oväntade beskedet att Niklas Kronwall lägger av.
Ja.
Han var den sista svensken som var kvar, som var med och vann 2008. Jag har sett att några nämner Jonathan Eriksson också, men han 08 var han faktiskt bara i Taxi Squad, och sen var han med i finalen 09, men han var inte med och spelade 08.
Nej, precis. Jag tror inte många andra var ordinarie heller. Darren Helm och Abdelkader fanns med på den tiden, men de var ju knappt så att de spelade.
Liksom. Nej, och nu pratar jag bara om svenskarna, så, ja. Och de är inte så svenska.
Nej, det är de ju inte heller. Men överlag, så nu snackar om... ja, men det är verkligen så att den gamla dynastin, som alla vi NHL-konnoisseurer kommer ihåg så otroligt starkt, den är tok borta nu.
Ja, och då var de ju, som sagt, de var ju 8 svenskar som var med och vann då, 08. Det var ju Kronwall och Lidström och Lilja på backen, och nej, 7 var de. Och framåt hade vi Zetterberg, Holmström, Micke Samuelsson och Johan Fransén.
Ja.
They're all gone now.
Ja.
Och jag tycker personligen är det ju väldigt tråkigt att förlora Kronwall också. Han har ju varit under alla år nummer 1 av de trevligaste av de trevliga. Och var det en perfekt gentleman och generös med sin tid och alltid tillgänglig och otroligt sympatisk att ha att göra med.
Ja, förutom alla troféer han har på meritlistan som alltså VM-guld, OS-guld och Stanley Cup och allt det där, så kan jag tänka mig att han har några Biffen Awards också.
Ja, faktiskt. Ja, definitivt. Definitivt. Och dessutom är det så att när han nu har slutat så är det ingen kvar i svensk kollektivet som spelade i NHL innan jag kom hit.
Bara en sån sak jag också.
Bara en sån sak. Vi har två som debuterade samtidigt, om man får uttrycka det så. Det är Henrik Lundqvist och Alex Sten. Då. Men snart har en hel generation kommit och gått.
Ja, det måste ju vara lite svindlande.
Ja, lite. Det känns som att tiden går. Tråkigt. Vi tackar Niklas Kronwall för alla de här fina åren.
Ja, det ska jag verkligen göra. Det är ju en stor back i den svenska hockeyhistorien. Alltså.
Ja.
Inte bara för sitt Cronwalls och sådär som liksom blev hans trademark liksom, utan framförallt när han kom fram måste jag säga att jag tyckte han var otroligt bra. Alltså han var en modern back då, alltså lite, ja, men han var väldigt mobil, han var
bra
på skridskorna som började den, och väldigt spelskicklig i alla tre zoner liksom. Ja. Han kändes som en typisk modern back av idag liksom, redan 2005.
Ja, och dessutom med en fantastisk inställning och passion för det han har gjort.
Precis,
vi ska... Jag brukar säga det, jag skrev väl det, den som har sett Niklas Kronwalls ögon inför, hans blick inför en stor match, glömmer det inte.
Nej, bara
han
exakt.
Han såg direkt farligt.
Precis, han var en riktig vinnare alltså. Det är ju bara att kolla på hans CV. Han hade del i de troféerna.
Verkligen, han är en av blott 4 svenskar som har vunnit allt. Alltså både Stanley Cup, OSVM och SM.
Ja, just det.
Vet du vilka de övriga 3 är? Ja, det vet du såklart.
Nej, sånt där är jag lite dålig på. Vänta, vi ska se. Lob.
Ja, Lob, Thomas Jonsson och Mats Näslund.
Okej, okay, ja.
Det finns ju fler som har vunnit trippen, Stanley Cup, OS och VM. Men man ska ha ett SM också.
Ja, det är mycket till alltså.
Ja, och kvar efter sig lämnar då Kronwall ett lag som befinner sig sedan flera år. Man får ju kalla det en rebuild nu, eller hur?
Ja, det är en full-blown rebuild. Det är ingen snack om saken. Men apropå den gamla eran så känns det ju lite spännande nu när kanske Kronwall kommer joina Steve Eisenman i front office. Och var liksom, när de, framförallt då Eisenman, ska bygga upp det här Detroit så att de kan på sikt nå tillbaka till närheten av vad de en gång var.
Det är den goda nyheten att Steve Wonder är hemma igen och tar över som general manager. Efter ett Ken Holland-regim som ju har känts som den har varit sedan sen Elvis slog igenom ungefär.
Ja, faktiskt. Ja.
Att det blåser lite nya vindar i Detroit. Och du som Tampa-fan vet ju hur lysande Steve Yzerman kan vara som general manager. Ja. Och på sikt så kommer det nog att bli jättebra för Detroit. Men det är svårt att se att han redan nu ska få någon stor effekt på det lag han har i händerna.
Nej, precis. Och det är ju uttalat också från Mr. Steve Y himself. Liksom, att ja. Det här är inget... Vi satsar absolut inte i år. Det är bara att kolla på vad de har gjort. Utan det här är ett långtidsprojekt, så att säga.
Ja, och det finns ju onekligen några kids att bygga det här kring. Malarkin och Manta och Athanasio.
Snyggt uttalat. Du har verkligen satt det nu. Mm.
Ja, det tog några år.
Ja, men nu tycker jag att båda behärskar.
Mm. Ja, och fler som kommer, Philip Sedina och så vidare.
Ja, precis. Alltså, jag måste säga det, att jag tycker ändå att Ken Holland måste få lite cred för att han insåg det för sent, men när han väl insåg det så har han ändå lämnat över ett hyfsat liksom dukat bord till Iceman. Alltså dukat bord är ju att ta i, men liksom i alla fall något bestick här och där.
Ja, några halvkokade risanrättningar står där.
Ja, exakt. Ja, men, om man kollar på det...
Ska addera lite majonnäs så blir det bra.
Ja, okej då. Nej, men... nej, men jag tänker på att... Nej, men jag tänker på att om man kollar de sista tre åren här så har Detroit gjort 31 draftval. Det måste ju vara mest i ligan. Jag har inte räknat totalt, men 31. Ordinarie är ju 21 på tre år, men de har gjort 31. Och den här senaste rookie-turneringen som var alldeles nyligen, den i Traverse City, som är klassisk, det är den största av NHLs rookie-turneringar med 8 lag istället för 3-4-5 som det är de andra. Sådär. Där var det ju Detroit som vann och imponerade stort. Och Joe Valino, en gammal första runda här för något två år sedan, han slog målrekord i turneringens historia. Så att de har liksom ganska mycket på gång. De har gjort väldigt mycket draftval, så de har ett stort urval att plocka ifrån. Och visst, de kommer inte gå in och dominera den här säsongen. Men på sikt så kommer de fylla på där och joina kärnan som Dylan Larkin leder nu för tiden.
Ja, Ken Holland, som du säger, det kom igång för sent. Han höll fast för länge vid den här rätt små debila idén att de måste hålla sin slutspelssvit vid liv.
Ja.
Det här kostar de några år faktiskt.
Ja. Men så här, tog in Frans Nielsen till exempel när det redan var för sent. Liksom, ja. På ett tungt kontrakt och sånt där. Ja.
Och Thomas Vanek 3-4 gånger.
Ja, exakt.
Han kom och gick ett par gånger. Ja, ett intressant framtidsprojekt, men det här blir ett läroår.
Ja.
Ytterligare ett läroår för många av de här unga killarna.
Exakt, precis. Så är det bara, att konstatera. Men då vill jag flika in en liten så här fantasy-grej för de som spelar fantasy. Det gör ju både du och jag nu för tiden.
Ja, vi har ju, det är snart dags för draft om några veckor här. Det ska bli jävligt spännande.
New York Dolls.
Jag har en helt annan insikt om vad det här går ut på än vid förra draften. Då visste jag inte vad jag gjorde alls.
Nej, precis.
Jag fick ingen hjälp på dig heller. Du var ju så greedy att skulle vinna curves.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Så att, ja. Men ska jag dela med mig av något tips? Nu finns det säkert många experter där ute. Så kan jag väl säga att jag tycker att det finns några korn att hitta i Detroit. Det beror på lite vilka kategorier man spelar. Men jag menar, jag tycker man inte ska undvika de här bottenlagen. För det finns många spelare som kommer få mycket istid där. Jag menar, Dylan Larkin spelade 22 minuter per match förra året. Gjorde över 70 poäng. Jag menar, han kommer inte gå högt i någon draft. Men där kan man göra ett fynd.
Ja.
Så att det finns guldkorn att plocka.
Ja. Nu har vi inte ens nämnt att på backsidan ser det inte så kul ut alltså.
Nej, det gör det inte. Men Filip Fronek, också ett litet tips. Men han var ändå poängbäst i VM, det säger ju ingenting, men det var före namn som Ekman Larsson och Jose och Thomas Chabot i toppen av backarnas poängliga där, så att Fronek i alla fall en ljusglimt på backsidan.
Ja, men han ska spela med De Kaiser, Green, Trevor Daly, Jonte, Patrik Nemeth, Dennis Cholovski.
Ja, det är ju inte contender liksom.
Nej, det kommer att bli, vi slår fast det. Det blir ett läroår. Så tycker jag vi kan uttrycka.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Nästa lag är då Florida Panthers, och de har ju då varit i flera år har varit i buffertzonen mellan topp 3 och bottom 4 på något vis. De har liksom varit ett eget litet vakuum i den här divisionen. Och förblivit oförlöst trots ett på pappret väldigt starkt lag. Nu är det ju då tänkt att det ska korrigeras med hjälp av ingen mindre än Joel Quenneville har ju blivit ny coach i Florida. Och redan när de knöt till sig honom så kände man ju liksom en pust av ny tillförsikt i södra Florida, och den stärktes ju sen när de lyckades knyta till sig Sergej Bobrovsky, Super Morrison, och gav mer stadgat försvaret med Strolle Strålman. Jävlar vad jag pratar nu.
Jag kör.
Och sen säkert lite mer bredd på forwardsidan med Brett Connolly och
Achiaria.
Du får Achiaria. Prosit du. Vad dåligt.
Absolut.
Nu känns det som att Florida, är det någon gång det ska ske att de verkligen blir förlösta och tar det här klivet in bland de topplagen i division, så är det nu. Alltså, nu är det dags.
Ja, det är verkligen. Nu är det verkligen dags. För det är riktiga statement-värningar på flera håll alltså. Det är en era som ska inledas nu, känns det som. Ja. Och Quenneville verkar dundertaggad här. Han har ju varit stått i ett NHL-bås hela säsonger liksom sedan 1994. Det har hänt två gånger tror jag sedan 94 att han inte har fullföljt en säsong. Så nu var det väldigt länge sedan tycker jag han stod i ett bås. Så nu ser han inför de här få journalisterna ska tilläggas i Fort Lauderdale-trakten där. Jag såg han häromdagen bara, let's play liksom. Nu vill han köra. Nu har han mycket idéer för hur det här Florida-bygget ska lyfta.
Det känns som det kommer att bli något bra här. Strålman sa ju när det var klart att han skrev på för lokalkonkurrenten där då. Att han har ju sett väldigt mycket av Panthers genom de sista åren här och har hela tiden tyckt att det är konstigt att det inte går bättre för dem, att de ändå är så bra. Men att vad som kanske då har saknats är liksom mer stabilitet bakåt, att han ser fram emot att få bidra med det nu.
Exakt, för det är ju det som är grejen. Alltså, tittar man rent svart på vitt här så är ju anfallsspelet är ju fantastiskt. Det är ju bland ligans bästa redan förra säsongen. Alltså, vi har ju mängder av spelare i toppen av, högt upp i poängligan i alla fall. Barkov, som jag har fått det erkännande han förtjänar nu tycker jag. Men jag tycker en sån som, jag stör mig lite på att en sån som Jonathan Huberdeau, när liksom NHL ska ranka NHLs 20 bästa wingers, då är inte han ens omnämnd. Trots 92 poäng förra säsongen. Medan en sån som Mikko Rantanen är naturligtvis en fantastisk spelare, kanske minst lika bra, han också gör 87 poäng och hamnar 9 på en sån lista. Jag ska inte jämföra de två på det viset, men jag tycker ändå att det är liksom konstigt att en Huberdeau glöms bort på det viset. En Mike Hoffman som gör 36 mål kanske inte ska vara med på en sån lista heller, jag vet inte, men det är ju Dadonov, det är Trocheck, det är ju en otrolig offensiv.
Och det är den spetsen är, den är verkligen beundransvärd där.
Precis, det är ju bland ligans bästa top 6.
Ja, lätt. Ja,
men problemet är ju just då, som varit inne på, försvarssidan. Släpper in fjärde mest mål förra säsongen. Ingen stabilitet på målvaktssidan, ingen stabilitet i strukturen i försvaret. Och det är just det de har korrigerat.
Ja, är det någon som representerar struktur i försvarsspelet så är det Strolle. En exceptionellt klok klippa. Och de har fått in en målvakt som, eller han är på toppen av sin förmåga, är definitivt en av världens tre bästa målvakter.
Ja, det måste man ändå säga. Alltså, det talar ju hans track record för, liksom dubbel Vezina Trophy-vinnare i modern tid. Jag vill även lägga till Quenvilles högra hand som han blev av med, kapades från honom.
Stackars människa, vart han har med sin högra hand?
Ja, det är nästan i alla fall, nästan bokstavligt talat skulle jag vilja säga, i My Kitchen. Som ju rattar backsidan under de här heydays för Chicago när de vann sina Stanley Cup-titlar. Men han fick inte vara
mycket upprörd när han, Quenneville var mycket upprörd när han togs bort.
Ja, precis. Så han har ju naturligtvis Quenneville knutit till sig nu i Florida, så han kommer ju sköta backarna där, och där snackar vi struktur.
Ja.
Och jag tycker det är värt att nämna också den andra assisterande coachen som kommit in, Andrew Brunette, som ju har varit en gammal spelare i Chicago under Quenneville, som ska var med i hans stab och som har varit lite hypat så här coachämne sista åren. i Minnesota, där han blev petad på grund av svågerpolitik av Mike Fenton.
Just det.
Precis som så många andra. Så att, det är också ett spännande coachnamn så att säga, som har hamnat i Florida.
Ja, om man kan se på Islanders förra säsongen vad som kan hända när det kommer in folk som är riktigt bra på att strukturera ett försvarsspel. Ja. Då blev det sämsta backuppsättningen i ligan den tajtaste plötsligt.
Ja, precis. De går från att släppa in mest mål till minst. Det är ju så sjukt så det finns inte, men det är ju nya NHL. Det är så små marginaler liksom.
Så att det, om det funkar här, och det finns det ju verkligen anledning att tro nu, då kommer Florida att utmana de där topp tre lagen här.
Absolut. Jag har smög in i något tips jag skrev ner här att de faktiskt har ett lag för att gå hela vägen. Alltså jag tippar inte det, men på pappret om allt skulle falla på plats, vilket det kan göra, då har de den kapaciteten, tror jag.
Strolle ska gå till final med sitt tredje lag, menar du?
Ja.
Ja, han har varit i final med Rangers, han har varit i final med Tampa, dessvärre förlorar båda.
Ja.
Det skulle vara spännande om det, det har ju aldrig hänt förut.
Nej, det vore ju något slags rekord.
Att någon svensk har varit med tre olika lag. Det har inte varit så vanligt överhuvudtaget.
Nej.
Men nu går vi händelserna i förväg.
Ja, men jag har stor respekt för det här laget i alla fall. Och jag ser inte fram emot att möta dem fem gånger i rad här snart. För de tre sista matcherna på campen inför säsongen börjar, det är mot Tampa för Florida. Och de två första matcherna på ordinarie säsongen, det är mot Tampa.
Ja. Så att, Det känns ju som att det skulle kunna bli riktigt bra. Där Florida derby nu, äntligen. Att det
blir riktigt.
Ja. Mm. Båda lagen är bra samtidigt, känns det som. Mycket spännande.
Ja,
sen har vi då Montreal Canadiens, det klassiska mest ärvördiga laget av de andra. Av alla.
Ja.
Du ser jättelängen som pratar.
Ja.
Och vad ska vi säga om Montreal? Det här var vi inne på när vi avslutade säsongen, att de har liksom befinner sig i en lite kuriös situation här, för det känns som de har ett rätt bra lag, men inte tillräckligt bra för att konkurrenterna är så starka.
Ja, precis. Och jag tror den här riktiga spetsen tycker jag trots allt att de saknar också. De har en fantastisk bredd, det är bara att kolla på deras underliggande siffror liksom. De är ju fantastisk course i siffra till exempel, alltså skottfördel.
Ja.
Jag tror de ligger på 54% förra säsongen, fjärde bäst i ligan. För att de har ju faktiskt åtminstone tre kedjor, kanske fyra kedjor som håller bra nivå, som skulle kunna vara andra kedjor i många lag. Men den här riktiga första kedjan, den kanske de inte har.
Nej, och det var väl det som vår vän Bergevin ville korrigera när han chockade ligan med ett offer sheet på Sebastian Aho i Carolina.
Ja.
Det visade väl att han håller med om det.
Ja, precis. Exakt. Det var ju, han ville ju ha den där riktiga go-to-spelaren.
Ja.
Och det pratades ju om att i första hand skulle de lägga ett offer sheet på Braden Point, men att han tackade nej lite informellt så här, så att det blev aldrig kom ut liksom. Och det hade ju också varit den typen av spelare. Och det som är synonymt med de här två spelarna, just Point och Aho, som de faktiskt la ett offer sheet på, är ju att det är ju den här nya Montreal-stilen också.
Ja, det ska de ju ha beröm för, de spelar ju väldigt attraktiv hockey.
Precis, det är skicklighet som prioriteras, det är ettrighet, det är speed inte minst.
Ja, det är modernt.
Det är modernt, precis. Och det är fyra kedjor, det är bredd, men det är roligt att se på. Och det är jobbigt att möta, tror jag också.
Ja, men precis som du säger, vad som saknas är den verkligt uddiga spetsen.
Exakt, för till exempel förra året så pratades ju mycket om att Max Domi blev en succévärvning, att han verkligen slog igenom på riktigt och blev en klassspelare, gjorde över 70 poäng liksom. Men 72 poäng, det räckte till en 47:e plats i NHLs poängliga, så det är ju inte riktigt den där elitnivån trots allt.
Nej, de har också på något vis fastnat i en liten limbo här, för att det känns som de är bra, men inte tillräckligt bra i konkurrensen igen, säger jag det.
Ja, jag köper det också. Jag måste ju nämna så här, Jesper Kotkaniemi har blivit ett år äldre nu, spännande. Ryan Poehling kommer in, gjorde ju hattrick i sin debut i sista matchen mot Toronto här i april. Nick Suzuki som de fick i Max Pacioretty-traden är också en spännande center som är på gång. Men ja, det är liksom så, ja, jag tror inte det ska inte räcka. Det enda som kan göra att de trots allt går till slutspel, känner jag, det är om Carey Price är svinbra som han var faktiskt i slutet på förra säsongen, men inte hela säsongen.
Nej, han är ju ständigt en X-faktor där. Om han kommer upp på sin allra högsta nivå, då är, bär ju han hela laget en lång, lång väg.
Precis, för det kan till och med när de hade ett ganska halv... Nu tycker jag nästan att de har ett bättre lag ändå, ett mer spännande lag i alla fall, vad de hade... Bättre lag ska jag inte säga, men för de gick ju trots allt långt i några slutspelar för några år sedan, men då såg vi i alla fall vad Carey Price kan göra. Ja. Han var ju den stora nyckelspelaren då. Och han har den på kapaciteten.
Det ska ändå bli väldigt roligt att se en Drouin och Domi och
ja,
Gallagher och Tatar och Kotkaniemi.
Ja.
Det är underhållande hockeyspelare.
Arturi Lehkonen och sån här killar i tredje, fjärde kedjan. Jordan Wheel, ja. Liksom, det är... De är det näst kortaste laget i NHL också. Så de prioriterar inte det längre, utan det är, de vill ha snabba spelare.
Så har de en bjässe på försvarssidan i Shea Weber som ju missade halva förra säsongen och nu är med från start. Det kan betyda mycket också.
Ja, det är ändå nämnvärt.
Ja, det finns ju de som har i flera år beskrivit honom som slut, men det är han ju inte.
Nej, han är absolut inte slut. Hans kontrakt är lite oroväckande på sikt, men än så länge så håller han hög, hög nivå. Och är verkligen en lagpappa.
Svårbedömda, men utgångstipset är att de får svårt att ta en av slutspelsplatserna, tror jag.
Ändå. Precis, när Florida liksom har kommit nu också så är det
en
kvartett att slåss emot istället för en trio.
Ja, ett annat lag som det skulle förvåna exceptionellt mycket om de har någonting med slutspelskamp att göra, det är ju Ottawa Senators då. NHLs mest dysfunktionella organisation.
Där
problemet inte så mycket är på isen, även om det är där man ser symptomen, utan det kommer uppifrån.
Ja,
de har en ägare, de har den sämsta ägaren i ligan som bara förstör och saboterar och gör situationen i Ottawa omöjlig.
Precis, det är kaos på alla håll, liksom hur han sköter relationen med fansen, liksom arenafrågan och det faktum att han inte spenderar knappt en dollar på det här laget jämfört med vad andra lag gör. Alltså, det är ju bara att konstatera. Lönegolvet ligger alltså på 60,2 miljoner dollar, det är det minsta man får lägga. Men då räknar man capita, alltså lönetagsträff och inte faktisk lön. Räknar man faktisk lön så betalar Ottawa den här säsongen, om jag räknar rätt, lite drygt 52 miljoner dollar. Som ligger alltså under... Alltså 8 miljoner dollar under vad man egentligen ska betala per säsong. Så det säger ju allt om Melniks filosofi.
Ja, då har det ändå hänt mycket med laget i sommar. Det är många som har försvunnit och många som har kommit till. Men det känns ju som det blir lite respektlöst kalla det som blir över.
Ja, det är ju liksom Toronto har skeppat bort allt de vill bli av med nästan.
Ja, det blir Torontos B-lag det här med Zaitsev och Hainsey.
Exakt,
och Brown.
DJ Smith som ny tränare. Och Tyler Ennis har kommit också.
Det finns ju några kids som är på väg som känns att det ska bli intressant att se med Erik Brännström, svenska backen i första ledet.
Ja, precis. Alltså så är det naturligtvis. Det finns ju liksom det har man ju svårt att tro på, men så här är det ju att Melnik har sagt att det där med att jag spenderar så lite pengar, ja det är meningen, det är inga konstigheter, för från och med 2021, då kommer vi vara en contender, jag lovar, och då ska jag spendera till lönetaket, det är bara 2 år bort, men det kommer gå. Då hävdar ju han att alla de här unga spelarna har fått den rutin de behöver och det börjar bli läge att gå in på free agent-marknaden och dela ut sedelbunten. Det är för att försöka hålla modet uppe så att han inte bara får kritik, men ja, men det är i alla fall, man kan konstatera att de under de senaste åren när de har varit ett superbottenlag har samlat ihop sig lite spännande talanger. Men att Thomas Chabot också ledde ju faktiskt backarnas poängliga halvvägs in på förra säsongen.
Men Jonathan, det är ju inte så att de har spenderat så jävla jättemånga år i botten. Det är ju återigen bara ett par år sedan de var ett mål från Stanley Cup-finalen.
Precis, de fick ju...
Och det laget är helt nedmonterat och borta nu.
Sagt, de fick ju inte drafta liksom som nummer 4 totalt här i sommarens första runda för att det valet rök i Matt Duchene-traden så sent som för 2 år sedan.
Ja, just det. Det hade jag glömt också. De förstörde det. Men Erik har försvunnit och Hoffman har försvunnit och Stone har försvunnit och Singel har försvunnit.
Allihop i princip.
Ja.
Så det är ju ett helt annat Ottawa-lag, men ändå, jag menar, Colin White, Drake Batterson, Brady Tkachuk, Alex Fermenton, det är ju spännande talanger. Logan Brown, sådär. Men det ska mycket till för att det här laget ska liksom...
Ja, det ska mycket till om de inte ska komma sist i Atlantic.
Nej, de kommer ju, ja, alltså, de kommer komma sist i hela NHL. Jag kan inte se något annat faktiskt.
Nej. Nej. Ja, vi får vänta då och se. när han börjar spendera då.
Precis, han har sagt det då. 2021, det är då Seattle liksom kommer in i ligan och förhoppningsvis den här lockouten är förbi och så vidare, så avblåst. Då ska Ottawa bli att räkna med igen och då ska han plocka fram sedelbuntarna.
Ja.
Vi får se om det går att lita på honom.
Troligen det får inte. Vi. Förmodligen inte, nej. Det är ingen i Ottawa som gör det i alla fall.
Nej, så är det väldigt tydligt.
Hur många är det i Tampa som litar på Tampa Bay Lightning då?
ja, du.
Alla vet att det är världens bästa lag i grundserien. Men två år i rad har de i eskalerande takt svikit i slutspelet. De hade för två år sedan den slutklämmen av serien mot Washington var ett hemskt fiasko.
Ja, de hade chans att avgöra i Game 6. Det slutade med att de blir nollade två matcher och då blir utslagna av de kommande Stanley Cup-mästarna i Washington.
Ja, och så den stora chocken i våras då som de har inte hämtat sig än där när de blev svepta av Columbus. Det skulle inte kunna hända, men det hände ändå.
Ja, då blev de inte bara nollade liksom i målkolumnen utan de blev nollade framförallt i segerkolumnen.
Ja, fyra raka förluster. Ja. En av de största skrällarna i NHL någonsin faktiskt.
Ja, vi har pratat om mycket skrällare i avsnitt St. Louis och sådär, men åt andra hållet också. Så det var ju... Ja, jag har ju knappt så att jag hämtar mig efter det, måste jag säga.
Nej, det förstår jag. Ja. Så att nu var de ju i final då 2015, men om man tänker bort det så håller Tampa på att hamna i den här Washington-San Jose follan, San Jose före då, så alltid var lysande i grundserien och sen bara säcka ihop i playoff. Och nu måste Tampa verkligen visa att de kan spela även när going gets tough.
Ja, jag måste ju bara säga att jag tycker att de är i den follan nu. Det är den stämpeln de har fått på sig och som de kommer ha på sig när det vankar slutspel i april, som det borde göra för det här laget.
Då
kommer det vara mycket snack om det här och då gäller det att klara av, alltså för en gångs skull klara av den pressen.
Ja. Ja, istället för att bara snacka så är det dags att
göra.
Walk the walk.
Ja, och jag tycker det är bra signal i alla fall här inför säsongen, för att vi pratade om att säsongen börjar i april för Tampa, men försäsongen i alla fall börjat rekordtidigt nu. Alltså Steven Stamkos skickade ett sms i augusti till hela laget när han sa liksom, kom inte i september liksom när campen drar igång, utan kom nu redan i slutet av augusti och join oss och så kör vi liksom en pre-camp för oss själva. Så att vi verkligen är förberedda inför den här säsongen. Och det var fullt med Tampa-spelare. Kutjo, Vasilevski, Hedman, hela gänget var på plats långt i förväg. Ja. Det är en revanschlyssnad här nu.
Ja, den borde ju verkligen sjuda i Tampa. Men du måste ju också lägga upp det på rätt sätt. Jag vet inte. Och inte bränna sitt bästa krut i grundserien.
Nej, precis. Det är ju det som har varit problemet. Att de har tagit grundserien för på stort allvar. Liksom. Man behöver inte vinna 62 matcher och sådär.
Fast det är ju också, alltså, de är ju samtidigt rädda för att det ska bli som 16 när de missar slutspelet.
Exakt,
efter
det har ju hänt, den vändan har ju hänt också att de var, det var en, ja då gick de, det var, final var ju 15 och så gick de till konferensfinal 2016 och sen var det som att de inte orkade, ja de tänkte att just det här med att säsongen börjar i april så att de behöver liksom inte bry sig om grundserien då. Den kommer ta sig dit i alla fall och då missar de ju faktiskt slutspel.
Ja, så det gäller ju att hitta en balans däremellan. De är ju så bra så de ska kunna vinna grundserien. Det är bara att titta på, även om de har tappat strollen nu då, så är det ett jävla fantastiskt lag de ställer på isen igen.
Ja, jag menar, nu har de ju, visst de har tappat strolle,
de har fått in Chattenkirk.
Man får in Chattenkirk på backsidan istället och på forwardsidan har man tappat Ernie men fått in Maroon. Det känns ju inte som en tydlig nedgradering.
Nej.
Och som vanligt när det gäller Tampa måste jag säga tack Iceman nu som ska trolla i Detroit istället. Alltså, sen han tog över Tampa 2010 så har ju de varit i lag som fostrat flest NHL-spelare faktiskt. Nästan hela Tampas forwardsida, bortsett med Maroon och kanske någon till, är ju draftade av Tampa eller signade som free agents liksom, innan de var knutna till någon annan NHL-klubb. Och jag menar, de har ju alltid haft ett bra AHL-lag nu på sista åren också som Julien Brisbois har rattat, den nya general managern. Och där är det också spelare som pockar på en plats i line-upen och liksom ser till att konkurrensen fortsatt starkt. Alltså Carter Verhaeghe, årets spelare AHL förra säsongen, vann poängligan där. Alex Berry-Boulé, årets rookie AHL förra säsongen. Det finns en konkurrens nu på campen också om platserna. Så att,
ja.
det är ett starkt lag.
Ja, Ja, men det ska inte vara något snack om att de hör till de absoluta topplagen både i divisionen och hela ligan. Men det är korten på bordet time i slutspelet.
Ja.
Du kommer vara nervös, du kommer vara...
Nej, jag kommer vara nervös i slutet på januari. Då börjar min...
När de ska gå upp mot ett hungrigt Buffalo i första omgången.
Ja, alltså det... Nej, jag vill inte prata om det än. Jag kommer vara så mycket ångest ändå, så att vi skiter i det.
Ja, vi skiter i det. Ja. Istället tittar vi på en av det sista laget i den här divisionen då, och en av Tampas allra främsta konkurrenter, och det är Toronto Maple Leafs.
Ja.
I flera år nu på gränsen till att vara en contender. Mm. Och har haft framförallt för dåligt på backsidan för att klara det. Men nu känns det som att de börjar bli starka där också. Och Toronto kan bli... Jag tror Toronto kan bli en raket i år.
Ja, jag känner att det är lite upp till bevis för dem också. Jag menar, de har åkt, det är tredje raka slutspelet de åker ut i första rundan och andra raka mot just Boston. Så det är dags för dem att ta nästa steg också nu. Men när jag tittar på det här Toronto-laget så blir jag ju väldigt imponerad. Det är liksom, nu har Marner och Nylander... Vi räknar med att Marner, vi kanske kommer in på honom. Men Matthews och Riley och så vidare, vart i ligan ett tag. De är verkligen inne i sin prime nu, så att det är dags liksom att ta det där steget. Men samtidigt, Kyle Dubas bygge här nu, jag tycker det finns lite frågetecken. Alltså, det är ju nästan halva laget är ju faktiskt utbytt jämfört med den här tiden förra året. Det är väldigt mycket nytt faktiskt, som man kanske inte tänker på. Så vi får se hur det här kommer forma sig. Och det känns som att det är väldigt Dubasifierat jämfört med Babcock-stilen. Om det kan bli en clash där, vi får se.
Ja, det kanske det kan. Men jag tycker att det stora problemet man haft har varit att de har haft för... bristfällig på grund av alla satsningar på offensiv power, firepower, så har det fått backbesättningen lidit. Den har varit ihålig. Men när man har Morgan Riley, Tyson Barrie och Jake Muzzin sina topp tre backar, det är inte dåligt.
Ja, nej, det är klart det är bra. Det är fantastiskt bra backar. Men sen, jag vet inte ändå. Jag tycker inte deras backuppsättning är så där otroligt vass ändå. Alltså Barry
är ju mer än PP. Vassare än i fjol. Det får du väl lov att erkänna ändå.
Ja, men så här, Cody Ceci är inte såld på liksom. Och sen i sista backparet där så vet man inte riktigt vilka som kommer spela. Alltså Dermott blir borta ett bra tag och så här. Ska Rasmus Sandin redan vara redo? Blir det så här Justin Hall som Babcock hatar liksom typ?
Nej, då blir det väl inte det då. Han spelar ingen hatar.
Nej, så... jag menar, Barry ser jag som en riktigt bra PP-back. Han är okej liksom 5-5, men han är ingen otrolig defensiv specialist. Liksom.
Jag tror bara du försöker snacka ner Toronto nu.
Ja, det kan vara så. Ett till exempel på det här med liksom Babcock jämte Dubas här. Det är liksom, kolla på boxplay till exempel. Babcock kanske bryr sig mer om än Dubas. Alltså nu tar de in, jag menar, Nason Kadri har försvunnit. Deras bottom six ser ju helt annorlunda ut. Alltså Jason Spezza kommer in som fjärde center, Alex Kerfoot som ny tredje center istället. Ingen av dem är liksom några defensiva typer av spelare. Om man kollar på deras fyra centrar som man antar kommer utgöra ryggraden där, så spelade, nu ska jag se här, jag skrev ner det här någonstans. Här, Kerfoot, han spelade 4 sekunder boxplay i snitt per match förra året. Jason Spezza i snitt 2 sekunder boxplay förra året. John Tavares i snitt 12 sekunder boxplay förra året. Och Austin Matthews i snitt 2 sekunder boxplay förra året. Så att de har ingen boxplay-center. Liksom.
Nej, det kan jag ju inte argumentera mot då. När du säger så. Men på något vis måste de ju använda någon av dem mer.
Ja, Tavares kan ju säkert spela boxplay till exempel. Men, och så får väl... Och Kerfoot tycker jag att Dubas har rätt i att det finns defensiv kvalitet där. Men vi får se det. Jag tycker att det är lite sådär... Jag är ändå lite rädd för hur balansen kommer vara det här laget och hur Babcock kommer hantera det jämfört med hur Dubas vill att det ska bli. För att jag kommer ihåg till exempel Dubas plockade in, han skickade bort Per Lindholm förra säsongen, tvåvägs forward i bottom six mot Nick Petan som är liksom en 75 speedig offensiv spelare. Det gillar ju inte Babcock, han fick ju inte spela överhuvudtaget, så den traden blev ju bara att man förlorade Lindholm helt enkelt. Så det, och Justin Holt till exempel som jag nämnde som en hatspelare för Babcock, det är ju en favoritspelare för Dubas. Det är därför han är uppe i NHL liksom, för att Dubas vill ju att tycka att hans underliggande siffror är vassa. Så,
det här kommer att bli skit alltihopa helt enkelt. De kommer att komma sist Toronto nu.
Nej, men grejen är att de har ju en otrolig talang liksom, men sen så får vi se hur de gällar liksom.
Ja. Ja, jag tror på Toronto i år, för jag tycker jag envisas med att hävda att det som har saknats har varit tillräckligt bra backar, och nu har de bättre än de har haft i alla fall.
Ja, nej, men jag tycker också att de har för mycket kvalitet.
Och jag tror som du var inne på när vi pratade om spelare som kan komma tillbaks efter mindre lyckade fjolårssäsonger, så tror jag till exempel att William Nylander då kommer att vara grym i år.
Ja, det har jag.
Det här kommer att vara hans stora breakthrough-säsong.
Ja, det tror jag mycket på också faktiskt. Så att, jag tycker de alltså deras toppspelare är ju alldeles för bra för att det här inte ska bli slutspel åtminstone.
Nej.
Så är det.
Ja, då har vi gått igenom alla lag. Hur ska vi tippa dem då?
Ja, hur ska vi göra? Vi alltså Marne, jag vet inte om vi behöver säga någonting där. Det är liksom, det kommer nya uppgifter varje dag. Liksom.
Såklart, hänger ju mycket på vad som händer där. De måste ju få in honom, och det får inte dra ut på tiden som det gjorde med Ville.
Nej, precis. Utan, och det, vi får se hur det går. Alltså Marner verkar vara hårdast av alla de här RFA-sen i förhandlingarna. Så det är, han kommer vilja ha ruskigt bra betalt, och hans deal kommer på något sätt bli ett prejudikat, tror jag. Vi pratar om Matthew som ett prejudikat, men Marner har liksom, han är ju inte center, han har inte samma leverage på det viset historiskt sett som en liksom draft etta som Matthews har. Och ändå så vill han ha så enorma summa pengar, tacka nej till 7 år gånger 11 miljoner, det vill säga att John Tavares kontrakt, han tror att han...
Ja, det är otroligt, hur kan man göra det?
Ja, nej, men alltså han tror ju så här, va, att om jag ska förklara snabbt så är det så att man tror...
Han tror, va?
Ja, man tror så här, va? Nu låter det som en taxichaufför. Ja, man tror så här att om några år här liksom, när kanske lockouten är förbi och så där, jag menar, det ska förhandlas ett nytt tv-avtal som kommer ge ligan väldigt mycket intäkter. Amerikansk tv-avtal, det är betting är på väg in i ligan som kommer generera pengar, så att lönetaket kommer med all säkerhet att gå upp ganska kraftigt, och då kommer ju lönerna med det, liksom, de kommer ju följa efter, och då vill han snarare ha ett kanske ett 3-årskontrakt så att han får chansen att skriva på ett nytt ännu större kontrakt senare, istället för att hamna som till exempel McKinnon, Gaudreau och Philip Forsberg som har gjort, som har skrivit långa kontrakt och nu liksom är underbetalda ganska snabbt in på den dealen sett i marknadsvärde.
Mm.
Så att det är det som är grejen, att Marners agenter, de tittar väldigt mycket på framtiden, hur NHLs intäktskurva kommer se ut, och att Marner vill följa med den och inte liksom hamna i det här McKinnon, John Klingberg, Phil Forsberg skrået.
Ja. Ja.
Nej, men jag tror det kommer lösa sig.
Det måste ju nästan det, ja. Tycker man.
Ja.
Men du har redan dragit dig tidningen, så jag drar nu min 1-8 här.
Ja, det är spännande.
Ja, då säger jag 1 Toronto.
Oj då.
Nej.
Nej,
okay. Det var bara för att provocera. Oh, nej, jag tror 1 Tampa, 2 Toronto, 3 Boston, 4 Florida, 5 Buffalo, 6 Montreal, 7 Detroit, 8 va? 8-8.
8. 8-8, nej, det passar. Nej, men ja, det var väl... Samma som jag, förutom att jag har Boston före Toronto.
Ja, det där är ju bara akademiskt.
Ja, exakt.
De kommer väl att möta varandra igen i första omgången.
Det är mycket kanske, som talar för det.
Kanske Toronto blir så jävla bra i grundserien bara för att slippa det. Så de får möta någon annan och ta första platsen av Tampa.
Ja, jag
inte tycker om att möta Boston.
Nej, usch nej. Men där kan jag säga att jag tror inte Tampa kommer att vara lika överlägsen som förra året. Så att jag tycker att faktiskt första platsen är up for grabs. Det kanske är lite att ta i, men jag tror inte att den är utom räckhåll för Toronto och Buffalo. Och jag tror inte att topp tre position är utom räckhåll för Florida.
Nej, nej, absolut inte. Nej. Det kommer att bli hårt och tufft, och det är svårt att förutse.
Ja.
Ja. Ja, men, ja, det var det.
Det var det. Det var ett debutavsnitt tycker jag vi kan kalla det ändå. Ett säsongspremiäravsnitt.
Ja. Jetlag skadat delvis från min sida.
Ja, men det var fullt rimligt då. Det har jag sa ju att du kurerade dig direkt efter en sån, men det är faktiskt bara 2 dagar sedan du landade väl?
Ja.
Om ens det. Så att, strångt ändå.
Yes. Ja, du, nästa vecka då kör vi faktiskt Pacific. Vi går till väst då. Vi måste blanda lite.
Öst och väst. Det var en jätteskräll.
Ja, vi måste bryta mönstret. Då tar vi en västdivision.
Det är första gången i poddens historia. Jag är chockad.
Ja. Ja, men
vad hände?
Ja, vi gör så. Förstår okay. Och sen Metro och sist Central.
Okej, okay.
Det kan med tanke på hur lite tid det kan hända att vi får lov att rappa på slutet. Det är två avsnitt samma vecka.
Det kanske är bra att ta Central då sista veckan då, det som du sa, för att det är bara 7 lag.
Ja, precis.
Det kanske är bråttom på slutet.
Mm. Ja, men vi kan göra två samma vecka.
Det,
ja,
det är inte omöjligt. Nej. Precis. Men när vi nu kan köra Pacific Epic, så det är klart att vi kan köra två på veckan.
Ja, du är helt shell-shocked över det här förslaget. Ja,
grundbultarna håller på att ruckas.
Ja. Ja, men då tar vi och tackar för det här ännu en påminnelse om att ni ska hänga med oss till Tampa i slutet av oktober. In nu på Sportbladet och tryck på länken och tänk bara, vad fan, jag lever bara en gång. Nu ska jag med Hurre och Ondskan till Tampa.
Ja, tycker bara. Kom igen nu.
Ja.
Ja, men vi hälsar på återhörande nästa vecka då.
Det gör vi. Hej, hej.
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 Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollosoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, oj, det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.